Jag tänkte återvända till Samuelsboken idag. Så om du har en bibel med dig, hoppa in i kapitel 14. Det är så att medan ni bläddrar och letar så kan man väl säga så här att Samuelsboken har handlat om först Hanna som inte kunde få barn. Och sen mirakulöst fick hon Samuel, profeten, som växer upp och blir en stor ledare för hela Israel. Andlig ledare. Och sen vill ju Israel ha en kung. Och då får de Saul. Han är en person som ser ut som en kung, perfekt och visa upp. Men han har inte rätt hjärta för Gud. Så Gud tar bort sin hand från honom i förra kapitlet. Och sen framöver så kommer Samuelsboken handla om David. Och det kommer bli riktigt fantastiskt att predika om David. Men innan det så även nu ska vi träffa en också en oerhört fascinerande person. Och det är Jonathan. Det är alltså Sauls son. Och det är faktiskt en riktigt fascinerande person som vars öde tyvärr slutar ganska olyckligt. Men i det här kapitlet kan vi verkligen lära oss några väldigt intressanta saker. Så vi läser de första tre verserna. En dag sa Sauls son Jonathan till sin vapenbärare: kom så går vi över till filisternas förpost där på andra sidan. Men detta talar han inte om för sin far. Saul befann sig då vid Gibeas gräns under granatträdet i Migron, och folket som han hade hos sig utgjorde omkring 600 man. Aja, son till Ahitub som var bror till Ikabod, son till Pinhas, son till Eli, herrens präst i Silo, bar då efoden. Och folket visste inte om att Jonathan hade givit sig av. Jaha, tänker ni, vad handlar det här om? Jo, i förra kapitlet så har alltså Jonathan satt igång ett rejält bråk med filisterna. De har tagit kustområdet i Israel och trängt undan israeliterna. Och han ger sig ut och besegrar en del av dem, vilket orsakar att de blir vansinniga på Israel. Och bestämmer sig för att i princip nu ska vi utrota israeliterna härifrån. Nu ska vi ta över allt. Så de samlar ihop sin enorma armé. Och inte nog med att de har en enorm armé, de har också totalt överlägsna vapen. Man kan läsa bland annat så här i kapitlet före då, att de har 6000 ryttare och fotfolk så talrikt som sanden på havets strand. Kommer ni ihåg hur mycket Saul hade? I alla fall i den här, just vid det här tillfället. 600 man. Och då ska han möta en sån totalt överlägsen armé. Och inte nog med det. I förra kapitlet kan man även läsa, det står tydligt liksom att filisterna, de dominerade israeliterna så mycket så att de tillät inte att Israel hade svärd eller spjut. De fick inte slipa sådana vapen. Ville de slipa sina arbetsverktyg så var de tvungna att bege sig ner till filisternas land och betala för det. Men de fick inte ha svärd. Det fanns två svärd i hela Israel. Den ena hade kung Saul och det andra svärdet hade hans son Jonathan. Så att, kan man komma på sämre odds liksom för den här striden? Och vad gör då Saul? Han sitter under sitt granatträd och tänker. Jag menar, vad skulle man annars göra? Jag kan faktiskt relatera till Saul i det här läget. Jag ska se honom framför mig, hur han sitter där. Solen steker, han har ont i huvudet, han är stressad, han har panik, han är desperat. Vad i hela friden ska jag göra? Vad har min son ställt till mig egentligen? Hur ska vi klara oss ur den här situationen levande? Jag menar, vi har två svärd. Och så sitter han där under sitt granatträd och funderar och tänker. Och tänker, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Han har ingen aning. Läget är liksom fullständigt katastrofalt. Det finns inget hopp i sikte liksom. Det gör inte det. Det är bara att inse det. Det är kört. Men vad gör Jonathan i det läget? Det är det som är spännande. Han bestämmer sig för att Jag ska se vad Gud vill göra. Han har ju ställt till det för sig. Han kanske känner ett visst litet ansvar här. Jag vet inte. Men han tänker faktiskt. Saul sitter och funderar. Hur ska jag lösa det här? Jag är kung. Hur ska jag lösa det här? Jonathan tänker. Jag ska ta reda på hur Gud ska lösa det här. Helt annan inställning. Så han frågar sin vapenbärare. En form av assistent liksom, som många befäl och liknande hade liksom, på den här tiden. Någon som bar ens vapen under, när det inte var strid. Och någon som hjälpte till med olika saker. Liksom. Han frågar sin assistent. Kom, vi går bort till filisternas förpost. Alltså inte hela armén. De hade en förpost som hade kommit närmare israeliterna för spana. Vi går bort dit. Och det jag ser framför mig här nu. Om vi ska föra över det här till våran tid. Jag ser framför mig en ung, brinnande kristen. En ung människa oftast är det ju i det här fallet. Det är inte alltid så, men ibland. Som känner så här att jag vill göra någonting för Gud. Jag brinner för Gud. Jag vet att Gud vill göra någonting här i Timrå. Men ledarna i kyrkan, de sitter bara under sitt granatträd och tänker. Jag vill se lite action liksom. Jag vill att något ska hända. Så jag tänker minsann ge mig ut och göra något. Det spelar ingen roll vad det är, det har jag ingen aning om. Men jag ska göra någonting. Och det är så tydligt också att det står verkligen så här. I den sista versen jag läste. Och folket visste inte om att Jonathan hade gett sig av. Han tänker inte fråga om lov. Jag ska ut och göra någonting. Det är Jonathan liksom. Och ibland kan det ju vara så faktiskt att man i en församling har ett ledarskap där det inte händer någonting. Där man mest sitter och tänker på hur man ska göra och det aldrig händer någonting. Det kan vara så. Då tycker jag att man ska göra helt rätt i att, eller ja, okej, okay, det hade varit bättre om han hade frågat Saul då i det här fallet. Får jag göra något? Men då hade han ju förmodligen fått en nej. Så att det kanske var bättre i det här fallet, nej. Det är bättre jag tar det här i egna händer så att säga. Men jag skulle också vilja tillägga en sak här. Att om man känner så här som Jonathan. Det händer ingenting. Ledarskapet sitter bara där under sitt granatträd och tänker. Jag vill att det ska evangeliseras mer i kyrkan. Jag vill att det ska bes mer. Eller vad som helst. Om man känner de här känslorna. Vi borde ha mer lovsång. Jag tycker att vi borde. Ja, ni förstår. Man kan göra listan lång. Vi borde så mycket. Om man känner de känslorna, min första tanke när folk kommer så, för det är ganska många som säger det till mig, vi borde. Det första jag frågar den personen är, kan det vara så att de här känslorna du känner, det är för att Gud har lagt det här på ditt hjärta? Det är du som ska göra det här. Gud kallar just dig till det här. Det kan vara så. Det måste inte vara så. Men ofta är det så att man brinner för någonting. Inte för att de andra är inaktiva, utan för att Gud har lagt det på ditt hjärta. Så det första jag rekommenderar är att prova och gör det som Gud har lagt på ditt hjärta. Du kommer få med dig folk, du kommer inspirera andra. Jag kan hjälpa dig på något sätt på vägen. Så det är inte säkert alltid att det är ledarskapets inaktivitet, utan det är helt enkelt Guds kallelse till dig. Sen vill jag säga något ord också om den här vapenbäraren. Man ska verkligen inte ringakta hans uppgift. Jag menar, han var ju tvungen att vara lika modig som Jonathan. Eller hur? Han skulle iväg på samma äventyr som Jonathan. Så att de skulle in i samma strid. Jonathan kommer bli hjälte. Vi vet inte ens vad vapenbäraren heter. Men hans uppgift var minst lika viktig. Därför att han, säg nu att, eller jag kommer till det sen, men man kan till exempel läsa i predikaren 4:12. Där en ensamme blir övervunnen kan två stå emot. Man kan faktiskt bli oerhört nedstämd av att vara helt ensam och tjäna Gud på ett eller annat sätt. Men när man får någon med sig, då blir man 10 gånger så stark. Så hjälp de som känner sig inspirerade att göra någonting. Assistera dem på det bästa sätt du kan. Jag kommer tillbaka till vapenbäraren lite. Jag ska läsa vers 4 och 5 också. Men i passet där Jonathan försökte gå över för att komma till filisternas förpost fanns en klippa på vardera sidan. Den ena hette Boses och den andra Sene. Den ena klippan reser sig i norr mitt emot Mikmash, den andra i söder mitt emot Geba. Det här är intressant. Dagens kuriosa. Därför att under första världskriget då var britterna här runt Mikmash. Och de ottomanska turkarna var också där och så skulle de strida mot varandra. Då sitter en av majorerna i brittiska armén och läser Bibeln i förberedelse inför striden. Och han läser det här och inser det finns en hemlig, eller ja, det finns ett pass där man kan gå igenom. Han läser om Jonathan liksom. Och så ger de sig ut för att hitta det där passet liksom, mellan de här två klipporna och hittar det. Och då lyckas britterna gå runt turkarna och ta en viss stad då, som de skulle bråka om. Så han läste Bibeln och hittade en väg liksom, hur de skulle segra. Det är lite intressant. Man kan inte lära sig någonting av det egentligen, men lite kuriosa. I alla fall, det jag skulle säga utifrån den här bibelversen, det vi kan lära oss, det är att Jonathan ger sig iväg ett steg i taget. Han vet inte hur allt det här ska sluta. Han vet inte ens vad Gud har tänkt göra med honom. Men han känner någonting i sitt hjärta och beger sig iväg. Och när han kommer dit, då ser han det här. En strategisk position som är viktig. Och det här tror jag att många av oss kan känna igen oss i. Att Gud leder oss steg för steg. Om du vågar gå första steget så kommer nästa att uppenbara sig. Man brukar prata om att en dörr öppnas. Och jag går in i den så kommer nästa dörr att öppnas. Det är väldigt få av oss som har fått hela vårt liv. Att Gud har berättat hela vårt liv för oss. Exakt alla grejer vi ska göra, alla moment. En del av oss har fått kanske något profetiskt att du ska bli pastor eller du ska bli det eller sådär. Så man vet liksom, okej, någon gång ja, innan jag dör så kommer Gud göra det här med mig. Jag kommer bli pastor eller vad det kan vara. Men man vet liksom inte så mycket mer. Man vet ett steg i taget ofta. Det är så Gud jobbar med oss. Vi får inte veta hela bilden. Vi får lita på honom och går in genom den där dörren som vi ser. Och då kommer han öppna nästa. Fördelen med det är att skulle du och jag känna att det här blir fel, kan man faktiskt gå tillbaka ett steg också. Man kan höra fel. Det är inte hela världen att backa ett steg i så fall. Nästa vers. Vers 6-7. Jonathan sa till sin vapenbärare: kom, så går vi över till dessa omskurnas förpost. Kanske ska Herren göra något för oss. För ingenting hindrar Herren att ge seger genom få lika väl som genom många. Hans vapenbärare svarade: gör allt du har i sinnet. Gå du, jag följer dig vart du vill. Jonathan är inte dum. Han visste att Israel var en mycket, mycket besvärlig situation. Han visste att om Gud inte gör någonting så är det kört. Men Jonathan kände också till Guds ord. Han visste att Gud ofta använder en människa, en liten grupp eller vad som helst för att göra stora ting. Sån är Gud. Och det visste Jonathan. Och han tänkte, jag ska gå på det. Jag ska se vad Gud då, vad han vill göra. Så medan Saul som sagt sitter och funderar hur han ska lösa situationen så går Jonathan för att se vad Gud ska göra i den här situationen. Och här vill jag också, jag kan relatera till det här. Ibland finns det nämligen en risk att vi kristna ibland stänger oss inne i kyrkan. Att vi ber till Gud om väckelse. Vilket inte är fel, självklart inte. Vi ska be till Gud om väckelse. Men att vi stänger in oss och bara sitter och ber om väckelse. Om en av oss bara hade gått ut och vittnat om Jesus så kanske det skulle bli väckelse. Och det här är någonting som vi inte ska ringakta, utan vi ska verkligen tänka på det här. Det är viktigt med evangelisationen i församlingen. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning. Hur ljuvliga är inte de stegen, evangelistens steg. Så ta alla chanser du har bland dina vänner och bekanta att berätta om din tro. Gud kan använda dig, även om du känner dig liten och du har inget häftigt vittnesbörd. Men Gud kan använda dig för att leda den människan till tro. Återigen, vapenbäraren, den här anonyma människan. Vad hade hänt om han hade sagt, svarat Jonathan, det där är nog ingen bra idé? För det var det ju inte. Vad hade hänt då? Om Jonathan frågar liksom, ska vi gå bort dit och se vad vi kan göra? Och tänk om assistenten hade svarat, nej, jag tror det är en dålig idé, Jonathan. Du bestämmer, men jag vet inte. Hur tror ni Jonathan hade reagerat? Det vet vi inte. Men tänk om Jonathan hade känt så här, okej, nej, men då stannar vi här då. Vi låter Saul ta över ledarskapet. Tänk om han hade känt sig så här, okej, det var kanske ingen bra idé jag hade. Det kanske inte var Gud som hade lagt det här på mitt hjärta. Tänk om han hade känt så. Det jag försöker komma fram till är att hur oerhört värdefullt det är med uppmuntrande ord. Här var det skillnaden på om det här skulle hända eller inte. Det var vapenbäraren som faktiskt var den som stöttade Jonathan i det här. Om du går så går jag också, Jonathan. Om du tänker satsa på det här, om du tror på det här, då följer jag dig. Det var skillnaden för Jonathan. Annars kanske han inte hade känt sig tillräckligt modig för att gå om han inte fick med sig sin vapenbärare. Och som dessutom trodde på honom. Så jag vill att vi ska komma ihåg det här, hur viktigt det är att om det är någon som, en ung brinnande kristen till exempel, som kommer till dig eller till mig och säger så här, jag vill så gärna göra det här. Vad tror du? Är det en bra idé eller inte? Att vi då svarar dem, ja, jag tycker du ska satsa på det här. Jag tror Gud har lagt det här på ditt hjärta. Och hur kan jag hjälpa dig? Vad behöver du för att du ska kunna göra det här? Jag vill att vi ska ha den inställningen när folk kommer till oss och frågar eller pratar om vad som de tänker på och som ligger liksom på deras hjärta. De kanske inte vet att Gud har lagt det på deras hjärta. Då behöver du säga det. Ja, det kan vara så att Gud faktiskt vill göra något genom dig. Du ska satsa på det där. Uppmuntra varandra när vi möter sånt här. Men, alltså, sen vill jag lägga in en brasklapp. Man ska ju inte vara ovis. Alltså om de kommer till dig och frågar, säger något som du märker, det här är ju direkt obibliskt eller det här är inte alls bra för dig, verkligen inte liksom. Det är klart att man ska vägleda den personen i så fall. Men tror du att det är Gud som ligger bakom det, se då till att uppmuntra så mycket det går. För det är faktiskt skillnaden på om det kommer hända eller inte. Nästa vers. Vers 8. Då sa Jonathan, bra, vi ska gå över till männen där och visa oss för dem. Om de säger till oss, stå stilla till dess vi kommer fram till er, då ska vi stanna där vi är och inte klättra upp till dem. Men om de säger, kom upp hit till oss, då ska vi gå dit upp, för då har Herren gett dem i vår hand. Detta ska vara tecknet för oss. Låt ni märke till där hur Jonathan svarade, bra, då vet jag att du är med mig, då går vi. Det var liksom vad Jonathan behövde höra. Annars kanske han inte hade vågat gå. Men i alla fall. Här vill jag bara säga kort att Jonathan hade faktiskt inte hört Guds röst i det här fallet. Alltså Gud har inte sagt till honom, du ska göra det här. Möjligtvis har Gud lagt det på hans hjärta och så. Men han visste inte till 100%. Han förstod utifrån sin kunskap om Gud att det här är vad Gud vill göra. Men han visste det ju inte till 100%. Och därför tycker jag det är rätt av Jonathan att göra ett test. För det är inte så att Jonathan betvivlar Gud i det här fallet. Det Jonathan betvivlar, eller är lite osäker på, det är ifall han har hört rätt eller känt rätt. Och det är en väsentlig skillnad. Och det är inget fel på att, så att säga, testa ifall man hört rätt. För vi är människor, vi kan höra fel. Vi hör ganska ofta fel när Gud talar till oss. Så pröva gärna din förmåga att höra Guds röst. Men betvivla inte Gud liksom, att han kan tala till dig. Betvivla inte, om han är tydlig, att det är Gud som talar. Det är viktigt. En viktig skillnad. Ska vi läsa vers 11-14. När båda två hade blivit synliga för filisternas förpost sa filisterna: se, hebreerna kryper ut ur hålen där de har gömt sig. Förpostens manskap ropade till Jonathan och hans vapenbärare: kom upp till oss så ska vi lära er. Då sa Jonathan till sin vapenbärare: kom med upp efter mig, för Herren har gett dem i Israels hand. Jonathan klättrade upp på händer och fötter, och hans vapenbärare följde honom. Och filisterna föll för Jonathan, och hans vapenbärare gick efter honom och gav dem dödsstöten. I det första anfallet nedgjorde Jonathan och hans vapenbärare omkring 20 man på en sträcka av ungefär ett halvt plogland. Ja, bakgrunden är ju alltså att i förra kapitlet kan man läsa om att israeliterna var så rädda för filisterna att de gömde sig i gropar och grottor och hål i marken. Liksom, det var verkligen en desperat tid för israeliterna. Så nu när filisterna ser några israeliter så hånar de. Liksom. Ser nu hur de kryper ut ur hålen. Liksom. Men Jonathan får sitt tecken som han hade bett om. Och han klättrar upp för den här klippan. Och vinner seger. Och det vi kan lära oss där, det är att även om Gud nu har visat för Jonathan, du kommer vinna, du kommer få seger i den här saken, så var Jonathan fortfarande tvungen till att kämpa, till att klättra med både händer och fötter. Jag vet inte hur man klättrar upp för en klippa utan sina fötter, men det kanske men i alla fall, han var tvungen att ta i liksom, jobba, arbeta. Han var tvungen att kämpa och slåss för att vinna seger. Och det kan vi kan lära oss någonting om det. När Gud lovar oss seger, vilket han har gjort på många olika sätt i sitt ord och så vidare, då betyder inte det att vi bara kan luta oss tillbaka och vänta på att Gud ska göra det. Det funkar inte så. Om Gud ger dig ett löfte, se då till att börja jobba liksom. Kämpa, sätt igång, använd både händer och fötter liksom, för att förverkliga det Gud har gett dig, det han har lovat. Gå inte omkring, eller sätt dig inte bara i soffan och vänta på att det ska komma ett brev på posten. Det kan det väl göra, alltså, visst, Gud kan göra det också. Det har han säkert gjort i många människors liv. Men jag menar att ta inte det för givet, utan han vill använda dig för att förverkliga den här segern. Segern tillhörde Gud, kan man också tillägga. Men det var Jonathan som fick strida. Vi kan också lära oss någonting där. När Gud säger att han ska göra någonting genom församlingen, det är vi som ska göra det. Men vi ger äran till Gud. Vi börjar närma oss slutet. Vers 15. Då uppstod förskräckelse i lägret på fältet och bland allt folket. Förposten och de som hade givit sig ut på härjningståg greps också av skräck. Marken skalv och det kom en förskräckelse från Gud. Här ser vi att medan Jonathan kämpar mot förposten, den här lilla spaningsgruppen, och besegrar dem, så gör Gud något häftigt i det stora lägret av filisterna. Han sänder en förskräckelse, någon form av panik över folket. Och de börjar vända sina svärd mot varandra och hugga ihjäl varandra. Det här tycker jag är fascinerande. Medan Saul sitter under sitt granatträd och funderar över hur han ska kunna besegra filisterna med bara två svärd, då tänker Gud helt annorlunda. Har inte ni tillräckligt med svärd, då använder jag filisternas svärd. Då får de hugga ihjäl varandra med de svärd de har. Alltså för Gud är ingenting omöjligt. Vi tänker så begränsat. Vi ser bara våra två svärd. Hur ska det gå, Gud? Ja, det är inget problem för Gud. Finns det inte tillräckligt med saker att använda, ja, men då tar vi något annat då. Alltså, Gud hittar alltid en lösning. Det finns ingenting som är omöjligt för honom. Vi ska läsa vers 16 också. Eller vi ska se vad vi ska läsa. Vers 20 menar jag. Jag tror att det är sista bibeltexten. Saul och allt det folk som han hade hos sig samlades och drog till stridsplatsen. Och se, den ena hade lyft sitt svärd mot den andra. Förvirringen var mycket stor. De hebreer som sedan gammalt lydde under filisterna och som hade dragit upp mot dem, med dem, och fanns här och där i lägret, också de gick nu över till de israeliter som var med Saul och Jonathan. När de israeliter som hade gömt sig i Efraims bergsbygd hörde att filisterna flydde, satte också alla dessa efter dem och stred mot dem. Så räddade Herren Israel den dagen, och striden fortsattes ända bortom Bet Aven. Saul får ju givetvis höra om den här förskräckelsen, och att han förstår att Jonathan är iväg och gör nya hyss. Och han inser att jag måste också dit. Jag måste såklart, nu händer det grejer här, va? Det tar ett tag för honom. Men han ber sig till slut dit, till striden. Och det är intressant att det som händer i filisternas läger, det är att där fanns det israeliter som hade gått över till filisterna. Man kan spekulera i varför. Jag gissar att det har att göra med, antingen har de tröttnat på kung Saul, han är inkompetent, vi tror inte längre på honom, det är lika bra vi går över till den vinnande sidan med en gång. Det kan vara en anledning. Den andra anledningen kan vara att filisterna har helt enkelt tagit över deras landområde. De har inget större val. De inmönstras i armén. Tvingas in helt enkelt. Vi vet inte anledningen. Men de fanns där. Och när de ser vad Gud gör mitt ibland dem, då vill de tillbaka till Israel. Då tar de sina svärd och kämpar för Israel. Och vad får det mig att tänka på? Jo, det får mig att tänka på människor som har lämnat kanske sin församling av olika skäl. De kanske har tröttnat på att det aldrig händer någonting. De kanske känner att men det finns ingen, jag trivs inte längre här, det finns ingenting för mig. Jag har ingenting här att göra, ingen hälsar på mig, ingen pratar med mig. Vad ska jag göra här? Jag har ingen uppgift. Ja, jag har min tro kanske, men jag finner ingen anledning att gå till kyrkan längre. Jag slutar gå liksom. Eller det kan vara en annan anledning, att man träffat någon som inte är, man har blivit tillsammans med någon som inte är kristen, och det, ju längre tiden går så man kommer av sig, man går inte längre till kyrkan, för det gör inte ens partner och barnen, och ni förstår. Det kan finnas många skäl till att man slutar gå till kyrkan. Men det vi kan se i den här texten är att när dessa människor såg att Gud gjorde saker mitt ibland dem, då ville de tillbaka. De visste att de var israeliter i sitt hjärta. De visste vem, att de tillhörde Gud. Så när de såg att Gud var på G, då gick de tillbaka. Och man kan vara kritisk till det här på sätt och vis. Liksom. Varför gick du ifrån Israel från första början? Ja, man kan vara kritisk till det. Men nu är det som det är. Och vi ska vara glada att de vände tillbaka. På samma sätt, om det finns människor i Timrå som hittar tillbaka till församlingen efter ett tag, vi ska inte se ner på dem. Okej, det kanske inte var så jättebra att de försvann från kyrkan. Vem vet vad som hände? Det är svårt för oss att bedöma. Men vi ska vara glada när de kommer tillbaka. Och vi ska prisa Gud för att människor som tillhör Gud har hittat hem igen. Det är så viktigt. Så avslutningsvis. Jonathan satte bollen i rullning. Och Gud gav seger. Gud kanske vill använda dig. Gud kanske har något stort att göra för dig. Det du behöver göra är att gå. Ta ett steg i taget och låta Gud öppna en ny dörr. Om du känner att det ligger något på ditt hjärta, prata med någon om det. Och om någon kommer till dig och pratar om en sån här sak, var noga med att ge uppmuntrande ord, vägled rätt riktning. Man kan helt klart sammanfatta det att hade inte Gud kallat, hade inte Gud bekräftat, hade inte Gud stöttat och hade inte Gud agerat i allt detta, så hade Israel aldrig besegrat filisterna. De hade utrotats. Det var verkligen en kamp på liv och död. Men Gud gjorde det. Och på samma sätt kommer han göra med dig och med oss om vi är redo att vara som Jonathan. Om vi är redo att gå istället för att sitta under vårt granatträd.